igång.
Jag orkar inte hålla på så länge. Woo! Fredag.
Välkomna till samtidigt fredag 17 september. Jag heter Erik Dahlin. Med mig har jag spjuven Linus Bylund.
Den trötte spjuven.
Ja, just det.
Är jag välkommen?
Ja, du är supervälkommen.
Tack.
Och supervälkommen är även Dick Eriksson från Samtiden.
Tackar.
Du, jag sa inte att du var från Sverigedemokraterna. Men
nej, men det gör ingenting.
Den som inte vet det, den får...
Slå upp det.
Ja, den får inte lyssna vidare faktiskt.
Ja, så vet jag inte heller. Men jag vill ändå flika in att jag fortfarande är trött.
Mm. Sen i måndag, eller onsdags?
Ja, de som lyssnade i onsdags vet jag att jag var väldigt trött.
Du har inte sovit sen i onsdags?
Jag har fortfarande inte sovit sen det avsnittet spelades in. Mm. Så att det kommer bli, kan bli rörigt det här, från min sida.
Mm. Det får det bli. Men i alla fall, vi hade ju lite ett försnack här och ibland är det så att de som klipper avsnitten råkar få med försnacket. Och då får man höra både en och andra. Men jag brukar skriva manus generellt, och åtminstone lite stolpar och åtminstone lite inledning. Den här gången har jag bara skrivit 11 september 2001, 2003 och 2022. För jag tänkte att det här är så otroligt enkelt att prata om. Men sen så innan vi började trycka på inspelningsknappen så... Ja, det kanske är lite för mycket att prata om. Men vi får spetsa in oss på någonting. Ja.
Jag tror inte att det här är första gången där det har stått... Det har nog någon gång stått bara datumet på manuset för fredagen. Så att, så att det inte är första gången det är lite från höften.
Men då kanske jag har haft någon liten lapp i innefickan.
Ja, du har haft en hemlig agenda.
Ja, precis. Men om vi börjar där med 11 september med en ganska tydlig frågeställning. Det var ju en viss typ av personer som utförde de här dåden.
2001, ja.
2001.
2003 var det en annan typ.
Sa jag 2003?
Nej, men det
är... Ja, 11 september. Ja, ja. Nu går vi till riktiga 9-11, originalet här. Ja. Ja,
vi har tre årtal.
Kronologisk ordning, 2001. Det var ju islamister, skulle man kunna säga.
Ja.
Skulle man kunna säga.
Ja, det finns väl alltid... gränsen mellan att vara muslim och att vara islamist, den är ju... Det är inte ett eller noll. Det är ju...
Jo, när man gör några som helst anspråk på det som inte har bara med ens personliga tro att göra, så är man islamist.
Ja, men samhällspåverkan.
Ja, men om man är muslim och inte gör någonting själv, men man inte har någonting emot det islamisterna gör.
Och uttalar det, då är man islamist. Om man inte uttalar det, då är, ja.
Ja.
Det är svårt att veta.
Ja, det är svårt att veta, precis.
Mm. Ja, men jag... det är ett väldigt konstigt resonemang som vi inte behöver föra.
Jag tycker inte att det är liksom en... Det var när de står långt ifrån varandra, jag känner ju muslimer som jag umgås med privat, de kan jag säga till 100% vad jag vet, inte är islamister. Mm. Men någonstans går det liksom en... Det blir ju någonstans där det blir en liten oklar gräns.
Jag tycker inte det.
Nej, okay.
Jag tycker att det används felaktigt däremot, ordet. Det används som om att det handlar om våldsverkare. Det behöver absolut inte göra. Islamist är man även om man kräver att alla ska ha specialmat eller att det ska finnas specialmat i skolan. Det är också en islamistisk åsikt.
Mm.
En anpassning av andras liv till särkrav. Det behöver inte vara liksom no-no. Det enda som skiljer islamism och islam ur mitt perspektiv är att jag har ingen som helst anledning att recensera eller kritisera islam eller någon annan religion. Jag bryr mig inte. Men islamism, där det påverkar samhället eller mig, har jag all rätt att kritisera och problematisera.
Hur gör du med judarna då, när de inte heller vill äta fläsk i skolan?
Nej, jag tycker inte att de ska kräva det heller.
Nej.
Det är ganska enkelt.
Mm. Mm.
Sen så finns det alltid en liksom moralisk och liksom, hade det varit en person som tycker någonting, strunt i om den är jude eller om den är bara vegetarian eller något annat, så är det ett mindre problem än om väldigt många tusen tycker någonting och vill ha ett särkrav. En del, man behöver ju inte agera på allt.
Mm.
Men jag tycker inte att det ska finnas religiösa religiöst betingade särrättigheter i skolan överhuvudtaget. Då är man inte, det har inget med religion att göra, det är religionens isp, dess politiska fortsättning.
Mm. Mm. Ja, absolut. Men i alla fall, reaktionen på det här attentatet då, det kunde man ju tro skulle leda till att västvärlden tog ett steg tillbaka, tänkte efter vad är det för människor vi har välkomnat in i våra samhällen. För de här, de var, jag tror att de var från Europa.
I alla fall han ledaren, Atta hette han tror jag, han studerade ju stadsplanering i Hamburg.
Mm.
Och de flesta andra var ju från överklassfamiljer. I 15 av dem i Saudiarabien och så 4 i Egypten. Va? Så det var ju absolut inga fattiga, för det var ju först en diskussion om det, att det är fattigdom som gör muslimer till terrorister. Men det är det ju inte, utan det är ju ofta välbeställda personer som begår de här terrordåden.
Mm, det var samma sak med de här bombningarna i London och
ja, nej, men oavsett om var de var medborgare någonstans, så har ju västvärlden välkomnat dem in i samhället. De gick ju på flygplansutbildningar i USA.
Utan att lära sig. Landa behöver man inte lära sig.
Nej, precis. Det var ju onödigt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man drog slutsatserna. Men vänta nu lite grann. Nu måste vi verkligen ha koll på vilka vi släpper in här.
Mm.
Men då startar ju USA något sorts vedergällningskrig mot Afghanistan och mot talibanerna där. Som sen övergick till något demokratiprojekt som havererade alldeles nyligen.
Mm.
Men och då har ju liksom Europa helt okritiskt välkomnat flyktingar från den här världen. Och där kan jag tycka att, ja, men det är inte så att jag utmålar varenda afghansk flykting som islamist, men, eller från Syrien för den delen. Men det här tankegodset finns ju ännu mer i västvärlden idag än det fanns 2001.
Ja.
Så hur kommer det sig, Dick?
Ja, nej, det reaktionen från västvärlden blev ju fel, och jag var helt med på George W. Bush att för det första anfallet mot Afghanistan var ju helt befogat eftersom Osama bin Laden och Al-Qaida hade sin bas i Afghanistan, och Bush sa det, lämna ut de här människorna så lämnar vi er i fred. Men det gjorde man ju inte, utan man skyddade de som låg bakom det här, och då gick ju USA in med en stor koalition för att rensa upp där. Och sen gick det över, som du säger, i demokratiprojekt, och det berodde på att vi hade ju en förhoppning om, eller jag hade ju också en förhoppning om, att människor i den muslimska världen var ungefär som människor i den kristna världen, det vill säga att egentligen vill man inte hålla på med våld och konflikter, utan man vill skapa välstånd, få ett bättre liv och göra det bättre för sina barn. Men det visar sig så är det inte i den muslimska världen, utan när man blir av med sina, och det visar sig i andra länder också då, som i Egypten, vad heter det, Libyen, att så fort man blir av med en diktator, då börjar man döda sin granne.
Mm.
Det är vad som händer i den muslimska världen, och det är väl därför de har haft de här hårdhänta diktaturerna, för att då blir blodspillan minst.
Jag vill ta islam i försvar här.
Okej, gör det.
Nej, men jag tror inte att det bara har med muslimska världen att göra, utan har man... det är en kulturell fråga. Vi såg samma sak på Balkan, efter att Tito föll.
Ja, men det var ju också...
En del muslimer, ja. Absolut. Mm. Men jag tror att att hålla massa folkgrupper i den arabiska världen, ofta klaner, under ett paraply av totalitärt styre fungerar bättre än att låta dem hålla på med frilek.
Mm.
Och det går ju att dra en parallell till Balkan där. Därför att där hade man ju under kommunismtiden, så var det inte tillåtet att utöva religion och så vidare.
Nej.
Och då kunde man liksom trycka ner skillnaderna mellan de folkgrupper som samsades på den landytan, som ju var en helt onaturlig statsbildning.
Ja, det är ju därför att Ottomanska riket var ju framme där fram till 1600-talet, och sen har de trängts tillbaka, men då blir det enklaver där det fanns...
Ja,
Men det man inte lärde sig av av, eller man gjorde detta då istället att försöka demokratisera en helt annan civilisation som man inte kunde ett skvatt om, det måste man erkänna nu, att alla som kallas experter och allt möjligt kunde inte ett skit om de här länderna. Så att politiker och opinionsbildare, där jag inkluderar mig själv då, fick ett helt felaktigt underlag för diskussionen. För att det visade sig att de är på 600-talet fortfarande. De har inte kommit längre, och då kan inte vi lägga på demokrati som är, kräver en ganska avancerad vad ska man kalla det, syn på hur samhället ska organiseras. Det går inte att hoppa tusen år på ett bräde. Så vi fick helt fel information och energin lades där, och det misslyckades delvis därför att också George W. Bush hade ju inte halva västvärlden med sig. Vänstern attackerade. Det är svårt att tänka sig nu när man pratar så mycket om att man ska hjälpa Afghanistan. Då sa man ju USA ut ur Afghanistan och med ganska groteska påhopp krävde att USA inte skulle vara världspolis och inte skulle försöka demokratisera de här länderna, Afghanistan och sedan Irak. Det var ju väldigt mycket kritik mot det. Och därför, jag tror att det var därför det misslyckades, för att liksom signalen blir från västvärlden en dubbel. Ja, vi gör det här nu, men vi menar ingenting med det. Alltså, det går inte att lyckas. Man måste vara enig från västvärlden om man ska försöka ändra någon annan kultur. I något. Det gick ju i Japan till exempel. Där är ju en framgång där Japan förlorade andra världskriget, och där satte man ju en general som överbefälhavare under ett antal år och införde massa västliga regler i Japan, och de gäller ju fortfarande. Japan anpassar sig till det. Så att i vissa sammanhang går det att göra saker och ting, men där gick det inte, och det gjorde att vi inte tänkte på det vi borde gjort, att skydda oss själva istället mot den här typen av angrepp från utifrån kommande grejer. Och nu har vi det istället i de här länderna.
Jag skulle bara problematisera Eriks tidslinje här lite grann. För jag tror inte att din analys att vi så att säga har en mer välkomnande syn efter 11 september än före är riktigt korrekt. Därför att det finns inget att jämföra med. Alltså om vi skulle ha haft ett motsvarande läge i Syrien 1997, då hade det varit ännu värre, tror jag. Det hade varit ännu mer naiv syn på de migrantströmmarna då än vad det faktiskt var nu, 2014.
Ja,
i alla fall hos människor.
Ja. Sen
att socialdemokratiska och miljöpartistiska politiker inte är skickade att analysera verkligheten egentligen på något område, det är en annan sak.
Men alltså, Göran Perssons Lucia-beslut, när var det? Var det...
Nej, det var inte Göran Persson. Det måste ha varit, det var 89, det måste ha varit Ingvar Carlsson. Lucia-beslutet, det är jag...
För att det jag är ute efter är att det som är Sverigedemokraternas hållning idag var allmängods i Sverige liksom, fram till 70-talet. Att man ska inte ha massa lösa människor som kommer druttande till Sverige. Nej. Det tyckte inget parti då. Utan jag vet inte när den här naiviteten...
Jag upplevde i alla fall den som starkast på 90-talet. Nu har ju jag inte upplevt 80-talet på det sättet. Jag var 12 år när det slutade. Det var du också.
Ja, men bara därför, jag var inte ens född när andra världskriget.
Nej, jag menar bara att jag upplever den stora massans, den då. Jo, men den stora massans syn på saker kan du inte bedöma genom att läsa en historiebok.
Nej, då upplever måste man vara väldigt skarp.
Upplever inte du att på 90-talet så var politiker och opinionsbildare ännu mer naiva när det gäller migration? Det var ju kebab-argumentet liksom 48 gånger om dagen. Mm. Det var liksom, det var så här, du ska vara så himla glad att du är född i Sverige. Du har ingenting att vara stolt över, men du ska vara tacksam. Mm. Och sådär. Mm. Det var väldigt, väldigt från Åben och vedervärdigt. Liksom, hat av svensk kultur, hat mot väst. Och liksom någon sorts idé om att här kommer det människor med kultur. Mona Sahlin sa väl någon gång i den här tidningen...
Det turkiska.
Euroturk.
Ja, just det.
Att... eller den heter Euroturk, jag vet inte vad det är för språk som är grunden där. Men hon sa ju då att vi ska vara så glada att det kommer människor från andra länder som har en kultur. För vi har ju ingen, eller vad har vi? Små grodorna och sådana töntiga saker. Mm. Och det är också intressant, vi pratade ju i förra fredagsavsnittet om det här med liksom att kultur och kultur betyder två olika saker. Mm. Alltså, Mona Sahlin har alltså på allvar gått omkring och trott att det som mångkulturalister är kritiska mot, eller folk som är kritiska mot mångkulturalism är alltså kritiska mot liksom, sånger och danser. Det säger något om den intellektuella nivån.
Jo, precis. Mm.
Och mat... ja, jag vill bara säga att jag tror inte att det inte förändrade, jag tror att det förändrade folks syn, men uppenbarligen inte tillräckligt.
Nej, men jag kan hålla med dig där, och framförallt på den tiden så fick ju de personerna stå helt oemotsagda, för det var ju ett vakuum där mellan att Nydemokrati åkte ut och att Sverigedemokraterna höll på att bygga upp sig från grunden så att säga. Men jag tror att vi, den här i takt med att de här stollarna, om man får säga så, har mött motstånd, så har de ju också blivit mer högljudda i debatten. Mm. Och jag tror att om man frågar gemene svensk bara för ett halvår sedan, innan Afghanistan kollapsade, eller innan de allierade, om man säger så, drog sig därifrån, så tror jag att många hade svarat att ja, men det ska nog gå att demokratisera Afghanistan. Mm. Alltså, det jag har läst om att vi har finansierat flickskolor och det...
Jo, men det var ju det som var tanken. Men efter 20 år så började ju nog de flesta inse att det går liksom inte komma utifrån och tala om hur människor ska leva. Ju. Nej. Och det är ju som jag sa då också, att många nu i rapporteringen pratar om talibanerna som om det är en extern ockupationsmakt som har getts in i Afghanistan.
Ja, det är som att sossarna skulle ta makten i Sverige.
Ja, precis. Det är ju afghaner själva som har tagit makten i Afghanistan.
Mm. Ja, och det finns ju mycket att säga om det här, men just det här med att jag tror att västvärlden liksom är så... man själv tycker att det är en enorm skillnad mellan Sverige och Danmark. Men kanske en afghan skulle säga att men det är väl ingen större skillnad. Nej, de pratar exakt samma språk till exempel.
Ja.
och vi då när vi tittar på Afghanistan, men det är ju ett land, det är ju exakt samma. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju mer segmenterat än vad till exempel Schweiz är förmodligen.
Mm. Det är mer segmenterat än norra Europa.
Ja, det kan det vara. Nu kan jag ju för lite om Afghanistan.
Men jag har förstått så är det i alla fall. Eller, alltså, jag trodde du var inne på det spåret med Danmark och Sverige. Att det kanske är större skillnader inom Afghanistan än mellan Sverige och Danmark.
Mm. Ja.
Och det tror jag skriver under på direkt.
Ja, precis. Men det intressanta med Schweiz just, det är ju att det är ett land, men man talar tre olika språk.
Mm.
Och hur har man löst det här då? Jo, man har löst det med ett stort mått utav självstyre.
Lokalt självstyre, ja. Alltså kantonnivå, inte nationell nivå.
Nej, precis. Och jag träffade en barndomskamrat som jag lekte jättemycket med på somrarna i Sverige. Och han bodde i Schweiz, i Zürich, på alla andra månader på året än juli ungefär. Och vi träffades nu efter typ 30 år, vi har inte sett varandra. Mm. Det var otroligt intressant.
Du skulle ha det som...
Ja, jag skulle haft det som laget runt.
Ja, just
det. Men någon började prata kyrkoval och då gick jag igång.
Ja,
men i alla fall, han berättade om coronahanteringen i Schweiz. Och han sa det att just liksom i coronahantering, det blev lite konstigt där med det lokala självstyret. För att då kunde man ha liksom, man kunde bo i en ort. Och där var det typ masktvång. Munskyddstvång. Ja. Och sen tog man tåget två stationer till nästa stad och skulle liksom handla någonting. Och där gick ingen runt med
nej, just det.
Munskydd. Mm. Och det där lokala självstyret, det fungerar ju säkert väldigt, väldigt bra i många frågor förutom de här övergripande nationella.
Ja, särskilt snabba händelser då, som att en pandemi drar fram.
Ja, exakt.
Men de har ju
ska vi inte prata Schweiz.
Nej, just det.
Det var mitt fel. Men jag menar om det liksom ändå är så svårt i ett sånt västeuropeiskt upplyst land där folk är välutbildade och liksom har en outlook eller utåtriktad syn på livet. Om det till och med är svårt där att liksom få folk att hänger sig själva till en statsmakt på det sättet som gör i Sverige. Det måste vara helt omöjligt i Afghanistan.
Ja, det har ju visat sig. Ja. Så att det blev alltså reaktionen på 11 september 2001 blev alltså helt fel. Det var naturligtvis rätt att ge sig efter de som hade gjort det, för att det hände ju. Det var ju 3000 människor som dödades i de där attackerna. Att reagera på det var ju helt naturligt, men just det här nationsbygget som sen
men det var väl dök upp. Det var väl väldigt svårt för USA ändå att gå in.
Jo, nej, men och sen inte, nej, liksom... Colin Powell sa ju det, som ju var utrikesminister då under George W. Bushs första regering där. Han sa ju det, om man går in så äger man problemet. Ja. Det var hans erfarenhet då som militär, liksom, att man kan inte bara gå in och slå ut Al-Qaida och därmed störta talibanregimen och sen bara lämna.
Nej, de skulle kunna ha gjort som de gjorde sen med Bin Laden. De skulle kunna ha skickat dit svarta operationer.
Ja, just det. Ihjäl, precis,
20-tal precis. Taliban.
Ja, det borde, ja, det har du rätt i det, för att Bin Laden var ju skyddad av Pakistans säkerhetstjänst, och de måste ju egentligen varit mer begåvade än talibanerna när det gäller att skydda Bin Laden, så det har du rätt i att göra en tyst operation där man
råkar dö 50 personer på några års sikt på högt uppsatta positioner inom de som man då vet låg bakom attentaten. Men det hade ju varit smartare.
Ja, men det är ju så med människans och erfarenhet där, att först var det tvunget att misslyckas med bombningen. Det var ju B-52-plan som flög liksom hur långt som helst.
Grottsystem.
Ja, och sänkte liksom enorma ton, alltså jag kommer inte ihåg hur många ton bomber det var, alltså det var containrar för att slå sönder bergen där, tunnlarna i bergen. Och det gick, man träffar ju inte rätt. Men däremot, men det var ju 2012 var det, va? Eller någonting, alltså det var 10 år, mer än 10 år efter tog det, för att då CIA eller vilka det nu var lokaliserade honom och kunde bara slå ut det huset på den tomten som var nära pakistanska säkerhetstjänstens huvudkontor av någon anledning. Så det har du rätt, det hade ju varit det smarta.
För då sänder man en signal att så här gör man absolut inte.
Och så istället ägnat sig åt att säga, hur skyddar vi oss mot nya sådana här attacker som kommer utifrån, och så samtidigt se till då att vi inte får det säkerhetshotet i Västeuropa eller västvärlden. Hade ju varit det smarta, men det är lätt att vara jätteklok.
Ja, nej, men och sen så jag tror ju att vi har ju inte majoritet, vi har ju fortfarande inte majoritet för synsättet att vi ska sköta våra affärer och så sköter de sitt. Och sen så kan vi handla med varandra och vi kan åka på turistresor dit och de kan åka på turistresor hit. Men det här synsättet att man egentligen borde se folk från den världen som en säkerhetsrisk, såvida inte de bevisar motsatsen.
Ja, överhuvudtaget vad de har här att göra kan man ju fråga sig.
Ja,
alltså, är det inte bättre att utveckla Afrika och Mellanöstern och försöka stimulera de goda, i alla fall från vår sida, goda krafterna utan att ta över och säga att nu ska vi tillsätta regeringen?
Jag kan säga så här, att det finns ett recept på den här processen som de flesta i väst önskar för både liksom afrikanska fallerade stater.
Just det.
Och sådana som ligger i Mellanöstern eller andra delar av Asien. Det finns ju ett sätt som man skulle kunna göra för att sätta käpparna i hjulet och verkligen se till att demokratiprocessen inte kommer att gå naturlig och så snabbt som möjligt. Och det är ju att ta hit de som är lite mer utbildade än de andra, till exempel genom migration. Då sabbar man ju alla möjligheter.
Nu hävdar ju många att egentligen är bottenskrapet som kommer från
länderna. Från Afghanistan så hävdas det det. Ja. Men det är ju, jag menar som sagt, jag var ju i det här flyktingläget i Jordanien. Jag har studerat den här Syrienfrågan ganska mycket och det är väldigt många som i sin egen kontext i Syrien var ganska välbärgade eller högt utbildade. Som har försökt ta sig till Europa. Eller till Kanada för den delen.
Ja, det spelar
ingen roll. Ja. Men man dränerar ju den företagsamma delen av befolkningen. Ja. Alltså, oavsett vilken nivå, vilken klass de tillhör.
Det är klart att det är den gruppen som tar sig för att fly över Medelhavet är ju mer entreprenörer kanske.
Ja, de är beredda att göra saker i alla fall.
Och det är ett jättebra sätt att förhindra de här demokratiprocesserna, menar jag.
Ja, nej, men jag är inte, alltså jag vill ha en öppen värld. Jag vill att folk ska kunna röra sig mellan länder och så, men problemet är det att när man har gjort så här World Value Service, alltså man har kartlagt folks värdegrund över olika länder, då kommer komma fram till att ungefär 95% eller 90% av de som bor i Afghanistan vill ha sharia-lagar.
Mm.
Och då om det kommer...
Och de är rasister. Alltså, Sverige är minst rasistisk i de här mätningarna. Och då mäter de rasist väldigt konkret. När de frågar, skulle du vilja ha en afrikan boende i lägenheten jämte dig?
Mm.
Och då är alltså rasismen enorm i Mellanöstern.
Mm.
Men alltså den inte är det här.
Ja, och då, alltså, jag säger så här liksom, att oavsett om den här personen kan baka pizza eller vad han nu eller hon kan göra för att så att säga bidra till Sveriges BNP-utveckling. Jag vill inte ha in folk med de åsikterna och med den värdegrunden. Mm. Och om man då tar en godtycklig afghan som kommer till vår gräns, så vet man att det är mer än 90% sannolikhet att den här personen bär på en värdegrund som är väsensskild ifrån oss. Mm. Ja. Så att då säger jag så här, ja, men den här personen är jättevälkommen om man kan bevisa att den personen inte bär på det tankegodset. Men då kan man säga att då blir den här personen bara turist här. För att den personen kommer aldrig kunna bevisa det.
Det finns ingen anledning för någon som bor i Afghanistan att åka till Sverige annat än det bidragssystem som vi har här.
Då turista.
Jag
utesluter inget. Jag bara säger det liksom att det är väldigt låg sannolikhet att vi skulle ha behov av det.
Det väldigt enkla svaret är att säga att fram till 60-talet så sköttes det här på ett utomordentligt bra sätt. Det vill säga, det säger historiker, att det har alltid funnits invandring. Jo, men det var just ett väldigt litet antal. Och det var väldigt specialinriktade personer som hade någonting att tillföra landet, som kom till Sverige som arbetskraftsinvandring. Alltså det var en väldigt liten, och den delen ska man naturligtvis ha. Men det är de här enorma flödena med liksom miljoner människor som ska beröra. Av någon anledning anses det gott att människor i miljontal rör sig över gränserna.
Jag ska rätta mig själv. Det är klart att det kan finnas anledning för en enskild afghan att åka till Stockholm och jobba på huvudkontoret för vad det nu kan vara.
Mm.
Eller för den delen turista. Varför inte liksom?
Mm.
Men det är ju så, det är så marginella fenomen, så det behöver man inte ens diskutera. Det är ju lite som Dick säger, det sköter sig själv. Det är ju när man öppnar liksom syltburken och säger kom och hämta. Det är ju då som man får de här strömmarna. Det gäller inte bara bidrag, och det gäller inte bara Sverige. Det gäller det generella välfärdssystemet och det gäller hela Europa. Och ju mindre finmaskigt socialt skyddsnät respektive land har, desto mindre attraktivt har det varit för framförallt den delen av flyktingströmmen som inte är ute efter att skaffa sig ett nytt liv och bygga upp ett nytt liv från grunden i det nya landet.
Precis, och de som har fått betala priset är framförallt pensionärer i Sverige. Vi har ju största andel fattigpensionärer i Norden, och det beror ju på att pengarna går till andra än de som har jobbat och slitit hela sitt liv.
Mm. Och andelen sexualbrott har ju dubblerat sedan 2014. Mm. Det kan ju vara etniska svenskar som helt plötsligt har blivit...
Enligt Brå är det ju tvärtom.
Mm. Brottsligheten bland svenskar har gått ner.
Mm.
Och en del hävdar då, för det har det gjort i hela västvärlden ju. Mm. Och då säger man liksom att det är inget problem med invandring.
Nej, för det tar ut.
Ja, det tar ut varandra. Men varför ska onödigt många utsättas för brott i Sverige?
Det kan inte vara någon som har sagt.
Jo, men jag kommer inte ihåg exakt hur de vinklar, men de gjorde någon variant på det där.
Det är som att spola ner pengar i toan för att man precis...
Fått löneförhöjning.
Ja, men man la om banklånet.
Ja, just det.
Nu har man 5 000 och... Nej, fast, och fast det är ännu värre såklart, eftersom det är människor som lider.
Nej, men det, så det, det har ju haft ett, ett, och det är ju det vi ser, i, det är ju därför de här frågorna är på tapeten i den allmänna politiska debatten nu, trots att alla stora etablissemang avskyr ju att diskutera de här frågorna, men det, det kommer upp hela tiden därför att det har ju den här påverkan på verkligheten. Ju. Mm. Och det hade inte behövt att vara så. Så att, 11 september 2001 har alltså inte haft någon påverkan på svensk utveckling överhuvudtaget.
Jo, jag tror det. Men jag tror att det hade varit etter värre om inte 11 september hade inträffat.
Ja, du tror att det hade varit ännu radikalare?
Jag tror att färden från totalt naiv till något mindre naiv har gått lite fortare med det vedervärdiga terrordådet. Men ja, det är en gissning. Mm.
En tagning till då, innan vi byter årtal. Jag misstänker att man kanske genom sitt agerande från USAs sida gentemot talibanerna har ändå förhindrat den typen av liksom statsunderbyggda terrorattacker. Att man har liksom avvärjt sådana attacker, för att de talibanerna fick betala ett 20-årigt pris. Mm. Det vi har sett sedan dess har ju varit mer några, det kan möjligen ha varit liksom koordinerat, som Bataclan och den här som körde den här bussen nere på Rivieran och så vidare, men det är lite mera av liksom ensamma galningar eller kanske celler 20 celler för att de har inte lika de behöver inte frukta att USA går in med militären liksom. Så att vad tror du om det, Dick?
Jo, precis, men där har det ju också mycket med den tekniska, att man har kunnat lyssna av nätet och telefoner och sånt där, så att de har ju varit de som har lyckats, och det är väl det är en förklaring till att ensamma galningar lyckats, för de kommunicerar inte med någon. Men det är ju rätt många terrordåd som har stoppats genom att man har snappat upp kontakter mellan olika personer och därmed kunna gripa in och stoppa terror. Så det har ju mycket med den, men det är ju också ett pris vi betalar, att vi, numera är det ju, vad heter det, rätt så vanligt med den här generella övervakningen utav nätet och internet och telefon. Det har ju varit en del skandaler om hur lätt det är att lyssna av telefoner och sånt. Och det är ju ett pris vi får betala för att vi utsätts för det här.
Mm. Linus, har du någon sista tagning?
Nej, jag var tvungen att svara en jobbgrej här som är akut, så jag har inte det.
Vi byter årtal. Och landar på år 2003. Den 10 september blev Anna Lind knivhuggen på NK i Stockholm och hon avled den 11 september då, 2003. Om jag börjar där, bara återigen ställa en konkret fråga. Hade Anna Lind varit statsminister istället för Stefan Löfven om hon hade fått leva?
Sosarna vill ju hävda det, men jag minns att Anna Lind blev ganska hårt angripen från vänster, och vänster betyder mycket i Sverige. Vänster fäller många genom att vara kritiska, därför att EMU-debatten var ju.
Hon var ju väldigt mycket för.
Aktivt. Mm. Hon var ledande namnet på ja-sidan för att gå med i EMU. Och jag vet att den sommaren så var det en hel del kritiska röster mot henne då, att hon gick så hårt ut på ja-sidan och att hon därmed hade försatt sina chanser att bli partiledare. Men i och med att hon dog sen, då ändras ju, och då var ju hon hela socialdemokratins framtid. Alltså det blir ju en. Det blir ju ofta så med någon som har gått bort så där snabbt att man idealiserar personen.
Bara en kurios sak, alltså hade inte terrorattentaten mot World Trade Center inträffat just 11 september, så tror jag inte att man hade uppmärksammat Anna Lind just den 11 september. Därför att det är ju lite orimligt att utgå ifrån den liksom, tidpunkten hon faktiskt dog. När det är själva dådet som man så att säga
Ja, nej.
För det skedde ju dagen innan, den 10 september. Jag menar, dra parallellen till World Trade Center-attentaten. Det är inte så att man firar, alltså, firar, men uppmärksammar när folk dog. Det var ju säkert många som dog en vecka senare.
Freudiansk felsägning, Linus. Du är avslöjad.
Ja. Nej, men jag tänkte faktiskt på en helt annan grej som har med fira att göra. Men det kan jag ta efter du.
Ja, nej, men jag tänker bara på att hon var utrikesminister i ganska unga år. Utrikesministerposten har i alla fall varit så där traditionellt en post där man inte kan tillsätta vem som helst. För att då är det ju den fina Sverigebilden som kan krackelera. Alltså att sossarna förstör Sverige, det spelar ingen större roll. Bara inte liksom det sänds i Fox News eller något sånt där.
Men har de klarat sig så bra, utrikesministrarna?
Nej, men det var därför jag sa traditionellt.
Tidigare var det så att det var en tung och prestigefull uppgift. Som, till exempel Sten Andersson då, som har varit partisekreterare under många år. Han blir ju då belönad genom att bli utrikesminister. Mm.
Ja, och sen så kan om vi tar ännu längre tillbaka. Nu spekulerar jag lite vilt här, men för kanske i mitten på 1900-talet, då kanske inte var helt ovanligt att det var folk som hade haft ett riktigt jobb en gång i tiden som kom in i regeringen. Men, och då kanske de inte kunde prata engelska så bra, utan då var det kanske viktigt att ha någon som var akademisk. Ja, jag vet inte.
Den som var störst för socialdemokratin var ju Östen Undén, och han var ju juristprofessor. Mm. Så det är lite lustigt, men det var han som satte den här stenhårda neutralitetspolitiken. Ja. Som ju fortfarande lever kvar i mycket. Så att, Anna Lind var ju, jag träffade henne och hon var ju den här glada och vänliga typen. I och för sig då representerade jag Centerns ungdomsförbund, så det var ju lite annat än hur läget är idag.
Fast jag tror att Centerns ungdomsförbund har goda kontakter med socialdemokrater.
Ja, precis, jag menar det.
Det var konstigare då.
Ja, precis, det var inte lika vanligt då. Nej, men och en del andra har ju omvittnat att hon hade den här. För det är ju diplomati är lite speciellt. Det handlar rätt mycket om personkontakter och hur man personkemi. Så att just Colin Powell, jag nämnde honom för andra gången här idag, han uttalade sig ju väldigt positivt om Anna Lind, att hon, när det var de här grejerna med just kring Irak och annat där, så lyckades hon få till en sån stämning att man ändå kunde diskutera. För det är ju så när det är känsliga frågor, låser det sig på ett känslomässigt plan, då kanske man inte kommer någonstans i sakfrågor, och då kunde hon, så som han beskrev det, skapa en vänlig stämning där man kunde framföra olika åsikter och så. Så att, hon var nog säkert på rätt plats för socialdemokratin.
Jag hade ju inte äran att få träffa henne som du då, men jag var väl bara, vad var jag? 25 år när hon dog. Mördades. Men 24 till och med. Och jag var ju inte...
Nej, jag var 25.
Inte, nej, 25. Jag läste fel årtal efter att jag hade sagt det. Jag var ju politiskt engagerad i någon mening. Men inte på det planet så att jag var med i något ungdomsförbund eller någonting. Jag gick med i Sverigedemokraterna 2002 förvisso. Men det tar ju ett tag innan man är i något sammanhang. Men med det sagt, det var en onödigt lång parentes. Jag ville bara säga att min uppfattning är ju den bild man har fått i dokumentärer och annat av henne som person, är att hon var väldigt sympatisk. Och då menar jag framförallt i relativa termer. Om man tittar på Magdalena Andersson till exempel. Nej, men inte för att vara elak mot Magdalena, men hon utstrålar ju motsatsen. Mm. Mycket, mycket osympatisk.
Ja, det säger du bara för att hon är kvinna.
Ja, jag tycker Löfven också är otroligt osympatisk. Så jag förstår ju hur man väldigt snabbt kunde göra en liksom kult kring det här. Och jag unnar om det också. För det är ju såklart en vedervärdig upplevelse för alla svenskar. Men kanske ännu mer för dem som var hennes liksom närmast förtrogna. Att bli nedknivad på ett varuhus och dessutom dö av det.
precis.
Ja.
Men där hade hon kanske haft större chans att överleva idag. För jag pratade med en läkare då på kvällen där, när det stod klart att hon hade fått flera knivhugg i levern då. Och då sa han läkaren, ja, kommer hon snabbt under vård så borde hon kunna överleva. Men så dog hon ändå morgonen efter. Och då kom sen, jag vet inte hur långt efteråt, men då var det ett inslag från traumaenheten i New York. Så sa att, ja, hade hon kommit hit hade hon överlevt, för vi hade inte givit hela Karolinska sjukhusets blodbank till henne under en natt. Nej. Man klarar inte så mycket alltså transfusioner under operation, utan man måste vänta, även om det är svårt. För hon kan ju naturligtvis dö under väntan då, men det går inte att ta så mycket andras blod genom kroppen som hon fick den natten. Så att det var kanske också ovana av svenska läkare på den tiden. Att,
ja, vi var väl signade med ett läge där det inte var så mycket skottskador. Nej,
och precis. Så att det... Ja, det är bara en parentes, men det är också... Jag gillar att gå in liksom i detaljer, vad är det som hände? Och liksom också där, polisen där var ju faktiskt också väldigt skicklig, till skillnad från Palme-mordet då. Mm. Vad blir det? Det var ju då 86, 15 år tidigare. Mm. Då var man ju tafflig som tusan, men här var man ju skicklig och spärrade av snabbt och fångade in vittnen som kunde tala om att det fanns någon mössa i den papperskorgen där någon hade sprungit förbi och så vidare. Så att man fångade ju snabbt upp och hade bevis mot gärningsmannen och kunde sedan fånga upp honom i där han då hade gömt sig.
Ja, men det tog ju lång tid i palmutredningen, men nu vet vi att det var Skandiamannen.
Ja, just det. Verkligen. Det är väldigt klarlagt.
Det är klarlagt.
Han råkade finna sig på platsen.
Men Mihajlo Mihajlovic då?
Ja, just det. Så hittade han. Ja.
Vad var hans motiv? Han var bara helt...
Ja, han var ju knäpp. Men han sa ju att det berodde på att Sverige hade ställt upp på att väst gick in i just Balkankriget, som vi också har nämnt tidigare idag. För att mota tillbaks serbierna. Ja. Mm. Och han tyckte det var då... ett så allvarligt angrepp mot Serbien att han skulle... Men han hade tydligen varit på andra partiledare eller andra tunga politikers valmöten där kring EMU-omröstningen, som ju var, om det var 13 september eller någonting sådär, alltså bara dagarna efter det här hände. Så att han hade ju, hade han haft möjlighet att kniva ner någon annan, hade han förmodligen gjort det.
Ja, det var väldigt irrationellt.
Ja, det var det. Han hade ju gått förbi NK när hon gick in där för att handla en klänning till sista partiledardebatten inför EMU-omröstningen. Så hade han sett henne. Och då har han tagit ett varv runt NK och sen gått upp och knivat ner henne.
Han hade kniven på sig alltså?
Ja. Nej, men han har gått och köpt
det. Ja, exakt. Men han hade, det var alltså ingen spaning mot, som han har gjort mot henne. Utan det var bara tillfällighet att hon hade gått, passerat honom och han hade sett var hon gick in någonstans. Ja, och
då är det väl som mest, Skandiamannen.
Ja, jag tänkte precis säga det. Då är det väl mest kopplat till att vi hade kameraövervakning och massa andra grejer som gör att man åker dit. Mm. För sådana vansinnesdåd som inte är planerade på det sättet som man kan tänka sig, de är ju väldigt svårt att reda ut om gärningsmannen slipper undan. Mm. Så tänk bort DNA-teknik och övervakningskameror här. Mm. Då hade det varit väldigt svårt.
Ja, DNA-teknik framförallt. För det var ju den där mössan som... Ja.
Bara avslutande ord här. Jag är inte helt säker. Alltså, jag tror att hade hon verkat för att bli partiledare, så att hon hade liksom, man säger så, den kognitiva förmågan. det vet jag inte. Jag vet inte varför jag nämnde det. Men och sen så hade hon ju också den här sociala kompetensen. Mm. Men det finns ju andra, alltså Ulrika Messing var ju väldigt framåt, men hon lämnade ju politiken för 10 år sedan eller något sånt där. Så att det är mycket möjligt att hon också hade gjort det. Hon kanske inte hade orkat med den här hönsgården, höll jag på att säga.
Nej, men så kan det absolut vara. Jag tycker att det är en relevant infallsvinkel, men jag skulle inta en helt annan infallsvinkel som är lite raljant. Men Anna Lind var ju, vad jag i alla fall uppfattade, och återigen i relativa termer, begåvad och socialt kompetent och sådär.
Det var ju typ det jag sa.
Ja, fast du glömde...
Kognitiv förmåga.
Ja, jo, det var exakt det du sa. Men du glömde att är det ett partiledarbyte i Socialdemokraterna på G, då är det ju då är det inte de som kommer vinna. Den typen av kandidater.
Men vem hade de förra gången då som var... mer begåvad än Stefan Löfven. Alltså nu, man kan raljera över honom, ja, men alltså, vad hade de?
Jag kan nämna flera, men jag vill inte ge något tips.
Okej, det är nog för sent. Du tror att du har... Okej,
nej, men
Linus, gör inte det. Då kommer de ändra sig. Då kommer de kicka Magdalena.
Sant. Det kanske är lite på en marginell risk. Nej, men Damberg hade ju varit otroligt mycket mer farlig motståndare för oss. Eller för alla andra partier än Löfven.
Ja,
Damberg är skärpt.
Ja, han kanske var för ung då.
Nej, han var för höger, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Alltså det var det som hade legat Anna Lindh i fatet också. Mm. Hon hade varit sett så.
Ja, exakt, precis. Nej, men, ja. Och i och med att hon då satte ner foten så tydligt för ja till EMU. Mm. Gjorde ju att hon var inte så okontroversiell som det hävdas efteråt. Nej. Så att säga.
Men hon hade ju kunnat, försäkta här att jag tar bollen Linus, men hon hade ju kunnat ge Mona Sahlin en tuff match. Alltså sossarna ville ju ha en kvinna redan då, och ja. Hade hon funnits med i bilden så... Mm. Mm.
Jag menar bara att, titta på Stefan Löfven, titta på Juholt, titta på... Alltså det är inte liksom, det kan inte vara det bästa de kan vaska fram ur en liksom objektiv synvinkel, utan det är ur... partihänsynsynvinkel, du måste se det. Och då kan det vara helt andra spelregler.
Mm. Mm. Ja, vi ska spekulera.
Förlåt Håkan och Stefan.
Ja, jag tänkte säga att nu ska vi inte spekulera om vad som hade kunnat hända om inte Anna Lindh hade blivit mördad. För det är onödigt att spekulera om sånt som man inte vet. Men vi ska fortsätta på den banan faktiskt. Mm. Efter gingen. För att nu ska vi diskutera 11 september 2022.
Det vet vi precis.
Ja, det vet vi. Berätta, Dick. Vem vinner valet?
Alltså, tiderna är ju så enormt mycket osäkra än vad det har varit förut.
Förlåt, Dick. Mm. Vi måste bara säga det.
Att det är riksdagsval.
Det är riksdagsval, kommunalval, landstingsval. Mm.
Det är väldigt osäkert här. Men jag spekulerar ju i att det som ändå är Stefan Löfvens förtjänst är ju att han har inte fått så mycket, vad ska man säga, motstånd mot sig, därför att många bland väljarkåren, därför att många uppfattar honom som en rekorderlig snubbe liksom, att han är liksom inte elak eller aggressiv. Han är ju det mot ett parti, men alltså väljarna tror jag uppfattar honom ändå som ganska nedtonad och stabil och sådär. Så att det tror jag faktiskt har kunnat hjälpa sossarna att hålla uppe sina opinionssiffror under den här perioden. Men om det kommer en partiledare nu som har ett mer aggressivt tonläge och dessutom använder den aggressiviteten genom att göra bort sig, som en av kandidaterna har gjort mot Oskar Sjöstedt till exempel, försöker sätta dit någon och så åker dit själv. Alltså sånt där som partiledare och statsministerkandidat, det kan vara förödande att göra det. Och då tror jag att då kanske proppen går ur sossarna, att det är en pasokifiering vi får se. Det kommer ju efter det grekiska socialistpartiet då, som hade 44% i valet 2009. Men sen tappade snabbt och upplöstes 2017.
Mm.
Så snabbt kan det gå.
Mm.
För och PASOK var ju ett lika dominerande parti i grekisk politik som Socialdemokraterna har varit under 1900-talet. Så att socialdemokratin som framgångskoncept under 1900-talet är oerhört skört på 2000-talet. Mm. Det som höll ihop partiet och kunde göra det så stort som de låg över 40%, De fördelarna är idag nackdelar. Det går inte att hålla ihop de delarna på det sättet som man kunde förut. Och det gör att det kommer ett tillräckligt vad ska man säga, snitsigt diamantslag mot det partiet, så kan det krossa. Det var jag, och jag tror att det vore bra för Sverige att det skedde, att de rasade ner, halverades helt enkelt till 14% från 28 till 14. Det vore inte dumt, och så skulle kanske hälften av dem gå till Nooshi Dadgostar, som ändå har en tydlig agenda för en vänsterperspektiv, och den andra halvan går till Sverigedemokraterna eftersom man vill värna om välfärden i ett svenskt perspektiv och inte tro på de här globalistiska utopisterna som finns på vänstersidan i övrigt, så att säga. Det vore ganska intressant om vi fick ett sånt historiskt valresultat.
Ja, Linus, vad tror du om...
Vad mycket det finns att säga här. Först skulle jag lägga till en grej till Dicks analys om Löfvens väldigt långa, vad ska vi kalla det för... Ja, silkesvants tid. Alltså, väljarna har nog haft överseende. Alltså inte väljarna i stort, utan de socialdemokratiska.
Ja, det är de det handlar om, ja.
Har nog haft överseende med att den här farbrorn, och där skulle vi lägga till aspekten att han är kanske inte, nu är jag elak, men han kanske inte är den skarpaste kniven i lådan. Så tror jag man känner. Sen ska jag inte recensera Stefan Löfvens kognitiva förmågor på riktigt, för det är jag inte skickad att göra. Men jag tror att bilden har varit att han är nog lite, om jag säger debil så tar jag i för mycket, men ni förstår vad jag menar. Mm. Och då tror jag man kommer undan, i vår kultur så kommer man undan med ganska mycket då, om man verkar vara lite bortkommen.
Ja, Carl Bildt har aldrig haft varit så populär som när han var på Balkan och förhandlade och var borta fyra år.
Och tänk på debatten mellan Fälldin och Palme.
Mm. Mm.
Det är också en bra liksom, analogi för det. Alltså, men, och det stora i det här, det tror jag att, jag hoppas att det beror på det. Alltså, journalistkåren har inte ställt Löfven mot väggen på ett sånt sätt som man ska göra.
Mm.
Som mot en statsminister. Och det tror jag beror på det här.
Mm.
Att liksom, nej men Man måste komma ihåg, en sak måste man komma ihåg, det är det första, det här är viktigt, och det här är viktigt, det här är andra, det här är tredje. Så det går ju inte, hur ska man, det blir nästan lyteskomik att börja ställa en sån person mot väggen.
Mm.
Så jag tror han har haft en liten väldigt, väldigt, väldigt lång smekmånad, där man känner att den här vill jag inte ge mig på. Jag vet inte, det finns någon...
Mm.
Ja, det var jag som började med det här med kognitiv förmåga och tog upp Anna Lindh i positiv bemärkelse. Mm. Och jag tycker väl att det ger väl inte så mycket att liksom analysera någon i negativ bemärkelse.
Jag sa ju väldigt tydligt att jag är inte skickad att på allvar analysera hans kognitiv förmåga. Det låter jag vara därhän.
Mm.
Men jag tror att bilden är att han har varit lite bortkommen.
Mm. Ja, och det kan ju vara att han inte har svart bälte i argumentationsteknik, som till exempel...
Egentligen spelar det ingen roll för mitt resonemang vad det beror på. Jag säger att jag lämnar den faktiska... Precis.
Men det har gjort att han har kommit undan, håller jag med om.
Mm. Hans persona är inte jättesmart i alla fall, oavsett...
Ja, och hans persona har inneburit att han... Och han har inte då retat upp det som är socialdemokratiska väljare. Andra har ju blivit oerhört irriterade, men den gruppen. Men däremot tror jag att den typen av väljare skulle kunna bli väldigt förbannad om en ny ledare visar sig vara arrogant och hålla på att snäsa av folk hit och dit och sådär.
Mm. Men jag har inte riktigt samma... Alltså, jag tror att Dicks analys innehåller en inte oansenlig del av önsketänkande.
Ja, jo, det gör det.
Det får man säga. Men det kan ju bli så. Jag vet att Maggan, om det nu blir Magdalena Andersson, det kan vi inte säga säkert heller.
Nej.
Men vi tror det i alla fall. Vi utgår från det. Om det nu blir Magdalena Andersson och hon... kommer ju då, det vet vi, få en medial smekmånad, för det får man. Liksom. Hon kommer få breda ut sig och prata ganska okritiserat om olika saker. Och när slutar då den här smekmånaden? Ja, förhoppningsvis kanske runt årsskiftet. Kanske lite in på det nya året. Men sen är det ju valrörelse.
Mm.
Då är det den liksom kalla verkligheten som gäller. Jag tror inte att till exempel public service i det kritiserade läge de befinner sig i att vara Socialdemokraternas liksom propagandaorgan och så vidare. Man har ju märkt att de har ju börjat reagera på det här väldigt starkt. De vill inte betraktas som det och sådär. De kan nog inte ha sina fingrar nere i någon syltburk i någon större utsträckning avseende det. Och då blir det lika villkor. Och då är det ju intressant vad som händer. Alltså man gjorde ju det stora misstaget. Gjorde ska jag inte säga för att Magdalena inte valde ännu. Men om Magdalena Andersson blir vald så har man gjort det stora misstaget att man inte har reformerat. Alltså hon är ju samma av... Det är ju samma av samma. Eller vad jag menar?
Ja, ja.
Det är ju inte... Och det var ju Åkessons första reaktion på Löfvens avgång var ju att det är ju inte Löfven som person som har varit problemet. Det är ju socialdemokratin.
Mm.
Och det är liksom det ledarskikt som finns där.
Mm.
Och Magdalena är ju liksom huvudarkitekt. Hon kan ju liksom inte komma undan de här misslyckandena. Mm. De hade ju varit smartare om de hade valt liksom Kolle. Eller någon som åtminstone kan sägas ha varit i någon sorts halvopposition eller på något sätt kunnat liksom andas förnyelse. Men det kan de inte nu, utan nu sitter de med liksom samma svarta pettrar på hand och har inte bytt ut en enda av dem. Så att jag säger inte att Dicks scenario är helt omöjligt att det faktiskt slår in. Men jag säger däremot att det är ett stort mått önsketänkande. Och det är det även från min sida.
Ja, så är det. Ja, nej, men det är viss mått av önsketänkande. Men jag tror ändå det ligger en del i det. Därför att det som gjorde socialdemokratin så starka på 1900-talet och gör dem så svaga nu, det är att idag så är det ju egentligen Vänsterpartiet som företräder den äkta vänsterpositionen i samhällsdebatten, så att säga. De är tydliga med den, vilket sossarna kunde vara på 1900-talet. Det fanns en större acceptans för socialism och annat, inte minst när kommunisterna fanns då i Ryssland, så att säga. Så det fanns ju ändå ett kommunistiskt samhälle, så att säga. Och då vara socialist och ha lite idéer om att förstatliga saker och ting, det var liksom inte onaturligt, så att säga. Det här med Televerket, när jag skaffade min första telefon, flyttade hemifrån, då fanns det ju Televerket, var det enda där man kunde ha abonnemang, och det enda man kunde skaffa sig var en grå telefon med lur och snurra så här, grå sånt. Det var det enda som fanns.
En sån hade jag mitt föräldrahem ända till
12. Ja, det vore kul att ha en nu, men då var det så kul att göra sig av med när det där monopolet försvann. Men det var liksom naturligt, det var en del av samhället så som det såg ut, så att säga. Så den vänsterståndpunkten vänstern har nu, den var mer naturlig på ett sätt då. Och den andra delen är ju det här värnandet om det samhälle vi känner igen oss i, där vi naturligtvis pratar svenska och inte behöver prata engelska när vi går på restaurang. Och liksom alla de där kulturella delarna och samhörigheten, inte minst, liksom att man känner en samhörighet med även med folk man inte känner. Det upplever jag många gånger att det gör man inte idag. Det är så väsensskilt hur en del uppträder. Det var liksom självklart då. Och då kunde sossarna stå för båda de här delarna på 1900-talet. Idag slits de ju sär då i Vänsterpartiets ståndpunkter och Sverigedemokraternas ståndpunkter. Där har du de äkta ståndpunkterna på de två områdena, och de går inte förena längre som sossarna försöker göra. Så det är så jag tycker att socialdemokratin slits isär.
Ja, Linus.
Ja, jag tycker det där var jättebra, och det där är ju deras dilemma. Men jag skulle ändå vilja säga att inte ens Vänsterpartiet står för någonting äkta. I den meningen att om du tittar på 60-, 70-talet och 50-talet så var ju socialisterna arbetarklassens förkämpar.
Mm.
Medan nu är det ju inte det ens på Vänsterpartiets sida. Alltså, titta på de här liksom varvsarbetarna i Göteborg.
Mm.
De är ju antingen Sverigedemokrater eller möjligtvis då KPML-ärare.
Mm.
Därför att det finns ju ingen... Om Socialdemokraterna har blivit ett bidragsparti, vilket de ju har. De lever ju nu. Deras röster kommer från antingen människor som av tradition har röstat på Socialdemokraterna och inte förstår bättre än att stå kvar vid det. och människor som lever på samhället på olika sätt. Det är ju de två liksom stora segmenten i Socialdemokraternas väljarkår. Men Vänsterpartiet blir ju mer och mer, alltså dels identitetspolitik, men också bidragsklassen. Alltså det är ju människor som, de som röstar på vänstern är inte de som liksom arbetar.
Nej, det är tjänstemän.
Ja, det är tjänstemän och det är bidragstagare.
Ja, just det.
Och sen är det klart att det finns arbetare som röstar på Vänsterpartiet. Så är det ju alltid när man pratar om sånt här. Man får ju titta gruppmässigt. Men jag menar att det finns, liksom, det finns utrymme för att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna mer eller mindre går ihop om den här utvecklingen fortsätter. Och det finns utrymme för ett vänsterparti med i princip i övrigt likt partiprogram som Sverigedemokraterna. Alltså det finns utrymme för ett vänsternationalistiskt parti.
Ja, du menar så.
Inte kanske idag, men i framtiden. Jag tror att den väljargruppen är ganska stor, som är skeptiska till migration, som är skeptiska till mångkulturalism, men som tycker att, som fortfarande lever kvar i det här liksom industrisamhället där människor slits ut och därför måste man bla bla bla.
Där har du ju Malmölistan med Nils Littorin. Då. Så länge som Socialdemokraterna inte tar tag i migrationsfrågan, integrationsfrågan, kanske till och med assimileringsfrågan, så då har de ju ett glastak. Liksom. De kommer aldrig nå över 30% igen.
Det beror på migrationen.
Ja, precis. Så är det ju. Då skulle de kunna göra det som de danska socialdemokraterna gjorde? Nej, att man har fingrarna för djupt ner i sotburken. Alltså. Någonting annat?
Nej, jag skojade med din tidigare profetia om att de kommer få majoritet genom att ta hit människor.
Ja, och det är ju många nu som har uppehållstillstånd som ligger i pipen för att få medborgarskap och så. Så att de har ju, man ska ju ha respekt för det, att de har ju en enorm... De har ju tentaklerna ute i hela samhällskroppen. Alltså det finns ju, jag har ju sett utdrag från SFI-undervisningsmaterial där liksom står att, alltså man trodde att det var ett skämt först, men där står det liksom ungefär att Sverigedemokraterna, de är dumma och de hatar sådana som du. Mm. Och sen så ska du rösta på något fint parti så ska du rösta på Socialdemokraterna. Ja. Det var mer eller mindre så. Ja, och Och hur många har de inte då som jobbar med SFI-undervisning, som har socialdemokratisk värdegrund och så vidare. Och jag menar, det är till och med det är hela utbildningsväsendet. Liksom.
Kyrkan, det kommer att vara kyrkoval på söndagen efter det här avsnittet, där ju sossarna också försöker göra kyrkan till ett partiorgan. Ja,
jag tänker nämna det i slutet, ska rösta i kyrkovalet.
Det får vi inte glömma bort. Nej. Bra. Men i alla fall... Bara som en liksom, för att förstå liksom hur djupt nere i skiten som Sverige och de svenska socialdemokraterna är, så kan jag nämna att efter årsskiftet så är det ett annat jubileum, och det är då 20 år sedan som valstugurasismen myntades, det begreppet.
Ja, det var ju just det.
Uppdrag granskning som Jan Josefsson som gick runt. Och,
med dold kamera, det var ett nytt grepp.
Ja, precis. Och där kom det fram både det ena och det andra, och det var ju ett antal moderater som fick lämna. Och
ja, det var Miljöpartiet sossar sa ju lika dumma saker, men det blev ju inte samma grej. Det är lite mer.
Men i alla fall, jag kollade upp den här filmen på YouTube för ett tag sedan, och då var det en som sa det att Nej, men vi borde titta på, eller titta bara hur Danmark gör. De har ju stramat åt ordentligt med migrationen. Mm. Och vi gör inte det här i Sverige. Och då 2002, det var nästan en icke-fråga, för då var ju migrationen så låg. Så att redan där, för 20 år sedan, så hade Danmark dragit åt svångremmen. Och liksom att då de hade ordentligt satt ner foten. Mm.
Vi hade problem med migration då också, även om
det är klart
många
hade
inte
det.
Såg det. Jag menar, jag gick med i Sverigedemokraterna då sent i min bok av en anledning. Liksom.
Ja, och den personen blev inte motsagd. Alltså om man har varit helt ute och cyklat, då kanske reporterna har sagt, men vad menar du dragit åt? Mm. Vad menar du med problem och sådär? Mm. Nej, men redan då låg ju Sverige före. Och sen har vi 20 år till med massmigration efter 2002.
Nej, vi låg efter.
Ja, vi låg efter. Ja, precis. Ja. Mm. Låg före med beviljade uppehållstillstånd. Mm. Och det är självklart så att en stor del utav eller jag ska säga en kritisk massa av socialdemokraterna idag består ju utav personer som kanske har hem eller har ursprung någon annanstans ifrån. Så att de kan ju inte, vad ska de säga till SSU Malmö om de tar efter de danska socialdemokraterna? Nej, vad ska de säga till SSU Malmö?
Ja.
Ingenting. Vad ska de säga till, ja, nu ska jag inte ta exempel.
En större del av, jag har inte tittat på dem på ett antal år, men jag brukade kolla av Socialdemokraternas första majtåg. Och en större och större andel var invandrarföreningar i de tågen. Mm. Så det är ju sant, det är så.
Ja, och därmed så är min analys det att de kommer liksom, såvida inte de liksom tar in väldigt många fler röstare, väljare utifrån, så har de ett glastak där, därför att det finns ingen opinion för ökad invandring eller ens status quo. Och det är det Löfven, han har kört i nu 8 år. Han har kört liksom bara samma. Mm. Gör samma sak nästa år som du gjorde förra.
Ja, 100 000 varje år.
Ja, ändra ingenting. Mm. Gör ingenting.
Men, jag vill bara säga återigen, det finns ju en självreglerande mekanism i det här. Så att din farhåga där att man skulle kunna göra så från Socialdemokraternas sida och vinna på det, den tror jag kan komma på skam ganska ordentligt. Därför att,
vadå, att göra som de gör i Danmark eller?
Nej. Det tror jag inte finns en chans.
Nej, precis. Det var ju det min...
Men du har tidigare andats oro för att det är liksom Socialdemokraternas modus operandi här nu. Att de ska ta in ännu fler liksom människor för att rösta på dem. Och det tror jag är ett dåligt sätt att öka sitt förtroende i politiken. Därför att dels är det en ganska lång tid från liksom att man kan komma till Sverige. Du skulle för det första då bli medborgare och sen ska du också gå och rösta. Det är inte heller helt okomplicerat. Och under tiden det här sker med en stor invandrargrupp, så kommer väldigt många att skaffa försörjning. Och titta på hur det är med liksom... iranier, kurder, jugoslaver och så vidare som kom fram till liksom, ja, millennieskiftet. De kommer inte gå och rösta på Socialdemokraterna. För de har ju skaffat sig liksom en inkomst och ett liv.
Precis, det vill jag också tänkte säga. Att det är ju så att det blir ungefär som i förorten. Att de som lägger manken till och så vidare, de tillhör ju inte de här kriminella delarna och bidragstagarna. Utan de vill ju, precis, och då är det väl så att då lämnar man bidragspartiet också bakom sig.
Mm. Ja,
skulle jag tro.
Precis. Nu dog tvn här, men den kommer igång snart igen. Mm. Det drabbar inte de som lyssnar på...
Nej, det är en fördel med att lyssna.
Vad kan Magdalena Andersson göra här nu? Ja, hon kan ju... Jag tror att hon är mer liksom förändringsvillig än Stefan Löfven. För mindre förändringsvillig än Stefan Löfven får man nog leta efter. Men det kan ju slå bak ut.
Ja, alltså han gör ju det av ett skäl. Det är ju riskminimering, tror jag, har varit hans huvudstrategi. Om man skulle summera det till ett enda ord, så tror jag det är riskminimering som har hjälpt för honom. Och skulle då Magdalena vilja höja profilen och tuffa till sig i någon riktning, så är ju risken att det just slår bakut. Eftersom det är, som jag säger, partiet är en samling utav väldigt olika åskådningar som de här väljarna har. Och om hon börjar profilera sig, då är det risk att hon petar på någon som känner sig då, grupp som känner sig utanför.
Mm.
Ja, det de kommer att göra, och det var vi inne på tidigare, de kommer ju att, och det spelar ingen roll om det har varit Löfven heller för den delen, det har inget med Magdalena Andersson att göra, de kommer låtsas som att de tar tag i brottsligheten och otryggheten. Det kommer de göra nu under eller försöka igen.
Hela våren, ja.
Under hela våren.
Som nu gjorde 2018, ja.
Ja, som nu gjorde, precis, som nu gjorde 2018. De ska ju knäcka gängkriminaliteten, om 10 år så finns det inte knark och vad det nu är. De brukar köra med för... Och det där funkar ju, men det funkar ju bara på de som jag nämnde förut som liksom röstar på Socialdemokraterna för att deras farfar körde truck. Liksom. Alltså den typen av argument. Det funkar inte på nya väljare som liksom har en egen tankeförmåga och eller gamla väljare som inte har, som har det arvet. Liksom.
Precis. Och en aspekt till är ju faktiskt det jag tror det var Stig Ljunggren som sa det i någon intervju, att han noterar att partiet har nu börjat tillåta att fraktioner uppträder utåt också, som reformisterna med Daniel Suhonen. Mm. Att det gjorde man aldrig förut, utan det där skulle hållas internt och göras upp. Och nu att en fraktion kan vara ute och propagera för sin sak, det kan ju leda till att andra också vill göra det. Ja, och då har du ännu mer splittring. Mm.
Men vad tror du då om Suhonens gäng skulle få mer inflytande? Tror du att det skulle gagna dem eller inte?
Nej,
jag, inte Suhonen själv.
Nej, alltså jag undrar vad det innebär för den här koalitionen som då partiet består av internt. Och om det blir mer av vänsterretorik så tror jag att andra kommer att surna till. Och du har ju på kommunplanet så finns det mycket samarbete med, ja, inte minst Centerpartiet och så vidare. Att det blir liksom friktion. Och därför blir det enklare för Gustav och Vänsterpartiet att driva en glansimage av vänsterpolitiken, vad jag tror att sossarna måste hela tiden hålla tillbaks. Mm. De kan aldrig gå långt ut i någon ände eftersom de måste tänka på alla andra delar.
Ja, och plus det att om det nu mot all förmodan skulle vara så att Socialdemokraterna skulle göra jättestora förtjänster i opinionen på en sån sväng, en Suhonens sväng, så skulle de ju ändå bara stjäla röster från,
just det,
sina från bästa kompis.
Ja, just det, precis. Eftersom de ligger nu på 11%, ja, så är det ju, om de skulle gå upp, då skulle de komma upp till 30% om de tar 5-6% ja, vänster. Och då skulle det vänster vara nere i, ja, på 4 igen. Ja. Mm. Så att, ja, exakt.
Ja, nej, det finns ju andra partier som också har såna där opinionsbildare som har hamnat i blåsväder förvisso, men som partiet drar röster med,
ja, just det,
men som man inte backar upp politiskt då. Så att det är egentligen ganska smart. Jag tänker då på Moderaterna, jag behöver inte nämna namnet, men det finns ju vissa opinionsbildare där som sagt som har tagit, tror jag, ganska mycket från Sverigedemokraterna. Mm. Och sen så i Moderaterna, de har ju för mycket last kvar i lasten från Reinfeldt-tiden som tynger dem.
Ja, de gör inte upp med det, och det är ju det som irriterar mig. Att om man nu står för en ny linje, då får man faktiskt göra det helt ut, och då måste man faktiskt ta avstånd för det man har gjort fel. Men jag tror att det beror på att Stockholmsmoderaterna är Reinfeldtare fortfarande, och det har ju varit en stor tung maktfaktor inom Moderaterna, har varit Stockholmsregionen, och det har varit ologiskt, för att i övriga västvärlden så är det så att vänstern regerar i städerna medan konservativa finns på landsbygden. Så Moderaterna har varit en konstigt undantag när de har varit stora i Stockholm. Mm. Och där sitter de nu på pottan liksom, för att ska de driva en tuff kriminalpolitik och migrationspolitik, då förlorar de väljarna i Stockholm. Och det är väl därför de är tveksamma. Men det är så, velar man, då förlorar man på båda håll. Mm. Så det är därför de måste bestämma sig.
Bara sakupplysning. Vad jag vet så finns det ingen inom Moderaterna som har liksom en egen, en uttalad ambition om att ändra moderat, alltså som Suhonen har.
Ja, just det. Mm.
Det finns det ingen motsvarighet riktigt. Även om jag förstår vad du menar, så blir ju, alltså Suhonen-gänget är ju, de är ju öppet för att, de är ju öppna med att de vill något annat med S. Mm. Eller?
Ja, och det, anledningen att de ändå kan göra det, det beror ju på att de knyter an till gammal historia. Att partiet långt tillbaks var ju mycket mer radikalt. Alltså efter andra världskriget så vill ju sossarna förstatliga banker och bensinstationer och allt möjligt. Mm. men det vill säga att de förlorade val på det och då ändrade man sig eftersom man är maktparti så att säga. Men det ger ändå cred för Sörmlands gäng så att säga. Det här har varit socialdemokratisk linje. Mm. Men Moderaterna, där är det ju, och det är egentligen märkligt att det inte egentligen finns en grupp Boman-entusiaster, för att han var ju verkligen höger på den tiden, 70-talet, för då var ju, Sverige var ju ganska vänstervridigt då med efter 68 och det. Men Boman stod ju för sin profil och det borde de ju, för det är det jag har sagt när de, folk har frågat mig vad tycker du Moderaterna borde, ja, det är ju bara gå tillbaka till Boman. Mm. Ta fram hans grejer och gör de grejerna. Det mer självklart finns inte för moderater, tycker jag.
Nej, men är det inte så att det finns väldigt många moderater som tycker som du, men som inte har en utåtriktad verksamhet om det? Alltså, inte ordagrant som du har sagt, men för jag menar att de kanske har det här att det håller lite snyggare, liksom. Med några undantag då, opinionsbildarsvängen, men det är lite...
Ja, precis. Ja, den jag syftade på, han är ju politiker också.
Ja, just det.
Men jag tror nog att tyvärr är det ju så att alla är inte lika insatta i politik som vi är. Och då kanske man lyssnar på en podd, vilken som helst, jag kan ta God ton till exempel. Mm. Och så hör man argumentationen där från en riksdagsledamot och en moderatknuten tjänsteman före detta.
Ja.
Mm. Och så tycker man, Moderaterna, men de är ju jättebra. Så kanske man följer Rebecka Weidmo väl på Facebook och sen så följer man Rickard Herrey på Twitter och så, det är Moderaterna, de är bra.
Ann Heberlein, precis.
Mm.
Ja, men så är det ju.
Och sen så ser man inte den andra sidan och sen så undrar man, men hur kan det komma sig att Moderaterna röstade ja till att skicka 150 miljarder i coronastöd till sydeuropeiska länder. Ja, det kanske inte blir så. Det blir lite, netto blir det kanske lite mindre. Men, men sen så slår de av sig det. Det fanns väl någon anledning. Mm. Nej, anledningen är att Moderaterna är ett djupt splittrat parti. Mm. Och en person som Christian Sonesson eller Hanif Bali eller till exempel nu Fredrik Kärrholm som kandiderar för Moderaterna skulle ju aldrig ha skickat de här pengarna över deras heder.
Men då är frågan, vad kommer... Ja, nu är ju nomineringen inte klara inom Moderaterna så att de kanske åker ut om det är Reinfeldts falang som avgör till slut. Så det är ju också en värdemätare på var Moderaterna hamnar någonstans. För jag börjar bli besviken på... Jag hade trott att det skulle komma... Moderaterna skulle komma längre i om man nu ska kalla det förnyelsearbetet, än vad de har gjort, eftersom Centerpartiet är ju de som har spräckt alliansen, så man behöver inte ta ansvar för det. För det är naturligtvis, skulle vara jobbigt att säga att nu spräcker vi det borgerliga samarbetet för att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det är ju Centerpartiet som har spräckt alliansen och då är det ju bara för Moderaterna att säga att nu är det ju, ni har ju förstört det här. Då måste vi ju hitta en ny linje framåt och då knyter vi an till Gösta Bohman. Hade jag varit moderat, där jag tipsat partiledningen att göra liksom Bohman-dagar och Bohman-seminarien och allting där man lyfter fram det han sa och säga nu ska vi göra en modern tappning av detta.
Men alltså de är ju tillräckligt smarta för att inse att det går inte att gå ut med en öppna era hjärtan politik. Det går inte, då kommer Moderaterna försvinna från radarn. Men de har ju sådana här godhetstourettes till exempel som det här med de lokalanställda på Afghanistans ambassad. Mm. Då gick ju hon, Maria Malmer Stenegard ut. Åh, det är så hemskt, det är klart. När Morgan Johansson sa att nej, men det kommer inte på fråga att de här kommer in, det skulle bryta mot grundlagen och sådär. Då går hon ut så här, nej men det är klart de ska komma. Varför kan hon inte bara säga att ja men Morgan, jag håller med dig. Bra, vi,
men det är ju en positioneringsfråga.
Ja, men, jag håller med om att... Jag kan inte så här, ska jag säga att du är mot dödsstraff, då ska jag säga nej men jaha, är du emot? Ja men då ska jag vara för dödsstraff.
Ja men jag vet,
jag menar att det blev bra. Jag menar att jag förstår att man tänker så här, okej, nu går de ut så här. Om vi säger så här, då kommer vi få lite mediatid på det. Alltså det är nog mer så än en grundad åsikt att om man någon gång har jobbat för Sverige
inom citationstecken, det vill säga FN.
Utlånade från
och översatt Tyskland. Ord. Mm. Som man har blivit utlånad från Tyskland för att översätta ord. Då måste man få komma försörjd i Sverige. Mm. Jag tror inte att det är en grundad liksom, åsikt.
Nej, men då ska man ju åka ut ur riksdagen. Hon har ju inte där att göra. Alltså, det är bizarrt. Ja. Varför kan man inte ha...
Jag har bestämt det här, men visst, jag håller med.
Nej, men det är Reinfeldts återfall.
Och bara den här tweeten då som Jimmy Åkesson drog ut för ett tag sedan, det här med att vi kan inte ha invandring som är en kulturell, ekonomisk eller belastning.
Social.
Ja, social, tack. Då är det likadant där, Ulf Kristersson, godhetstoretsen slår till liksom. Ja. Du kan inte säga så här. Nej, och så går han ut och säger nästan samma sak själv två månader senare. Ja. Och vad beror det på? Det är det som jag undrar. Så här. Beror det på att han förstår att väljarna vill höra det? Eller beror det på att han egentligen tycker så? Men om han egentligen tycker så, varför sa han inte till Jimmy Åkesson när Jimmy Åkesson gick ut med den här tweeten? Ja, Jimmy, jag håller med dig. Mm. Jag kanske inte kan säga det utåt än, så jag är bara tyst. Eller så säger han utåt, ja, Jimmy har rätt. Mm. Men det är liksom, jag kan inte lita på Moderaterna, och det också visar ju det här. Ett ytterligare bevis för det var det här mötet som jag tog upp för några veckor sedan med en moderat.
Ja,
där han sa, jag tycker som du. Och då sa jag, vad kul, då kan inte du komma till min podd och berätta om det här? Nej, det kan han inte. Och varför inte då? Nej, för att vänsterliberalerna, de har fortfarande sina klor om det där partiet. Ja. Så att om han vistas här i vår podd...
Då förlorar han poäng i Moderaternas nominering och kan förlora sin plats på listan.
Och det är ju en varningsklocka för de som funderar på att rösta på Moderaterna. Det finns många vettiga människor inom Moderaterna, verkligen. Men om de inte vågar agera ut efter sin egen övertygelse, då kan man inte rösta på dem. Så att enda möjligheten för om man nu gillar Moderaternas nyomvändning, då måste man rösta på Sverigedemokraterna, för att om Sverigedemokraterna blir mycket, mycket större än Moderaterna, då fattar ju den här vänsterliberala falangen att okej, vi måste släppa, vi går till ett annat parti, vi går till Centerpartiet.
Och stor del av dem är i Stockholm, så det blir liksom implodering av Moderaterna i Stockholm, och det är ju det de inte vill. Inget parti vill ju förlora liksom ett tongivande distrikt, utan man försöker ju positionera sig för att både ha och äta kakan liksom. Det är ju det som händer. Och sen så är det väl det här med att i och med att man har Reinfeldt-linjen i garderoben, medan Sverigedemokraterna har sagt samma sak hela tiden, stått rakt och visat sig få rätt. Det blir så svårt, och det du sa, att Kristersson skulle säga att Sverigedemokraterna har rätt. Det går inte. För att han har liksom inget kapital att sälja, så att säga, utan han ligger redan på minus. Så han kan inte göra det, för att han måste ju värna Moderaternas trovärdighet och integritet och position, så att säga. Så därför måste det vara... Men jag menar, det är det jag menar när jag säger att man ska lyfta Boman. Där har man ju sitt eget... vad heter det?
Arv,
ja, precis. Som ligger bättre i tiden än det från Reinfeldt, så att säga. Så man får ta av sitt eget, så att säga. Och där skulle man kunna köra fram det med full kraft, så att säga. Titta, han skrev ju flera böcker och han höll ju många tal och så vidare. Och han var ju ofta ganska färgstark, så att säga. Så jag tror att det skulle gå att plocka fram mycket roliga grejer för Moderaterna ur hans grej. Och därmed glömma Reinfeldt, så att säga.
Vi håller på att prata om valet 2022. Vi har kommit igenom lite om sossarna, och så har vi pratat lite om Moderaterna. Alltså, det kommer bli ett långt avsnitt.
Ja, men räknas de andra småpartierna? Räknas
nej, men jag tycker det är bra. Alltså. Bara säga det. Jag har inlägg.
Ja.
Jag tror att analysen kring Stockholmsmoderaterna är aningen skev. Jag tror att en del beror på att stockholmare är som de är. Det var lite det som var din tes. Och det är de ju. Jäkla osympatiskt gäng faktiskt.
Ja, det kan du säga som är född och uppvuxen här. Ja,
fast jag känner mig mer som världsmedborgare. Nej, men jag har svårt att identifiera mig som stockholmare, trots att jag är född och uppvuxen i Stockholm.
Jag identifierar mig som människa.
Ja, precis.
Det är också bra. Ja.
Men jag tror att det finns en rent pragmatisk anledning till det här kuckeluret i stadshuset till exempel.
Mm.
De har ju inga val. Alltså, det finns en verklighet, ett valresultat att förhålla sig till.
Mm.
Och jag säger inte att det är smart av dem, men jag säger att det är mer logiskt ändå än förklaringen att de är helt annorlunda eller helt olika andra moderater. Jag tror att de är mer lika än vad första anblick ger. Sen att de är lite speciella för att de är stockholmare, det, så är det säkert.
Ja, men klart, bara så här, att Moderaterna kan bara styra med hjälp av Miljöpartiet och Centern. Därför kan man inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Nej,
och därför måste man hålla sig med lite konstiga maner för att överhuvudtaget kunna samarbeta med de här tygkassepartierna.
Just.
Så är det ju. Och jag tror, jag ska inte säga för mycket, men jag har skäl att tro att det finns moderater i Stockholm på betydande positioner som bara väntar på att slippa det här läget som är nu. Så jag tror inte att det bara är att de är galna. Liksom. De arbetar inte ihop med Miljöpartiet för att de älskar dem.
Nej, man kan ju hoppas.
Ja, nej, men det, jag kan hålla med dig, men det är just de här uttalandena, alltså reflexmässiga uttalandena som jag känner lite oro inför.
Ja, men den biten håller jag mig bara helt enkelt ifrån att kommentera.
Mm.
Och det kan ju du tolka om du vill, kan du tolka det som bifall. Men nu är ju inte Ulf här och kan försvara sig.
Nej, han är ju välkommen, men han, det skulle han inte våga.
Jag kan kolla med.
Den fegisen. Men vi kan väl ändå säga att det är väldigt jämnt inför valet om ett år. Ja. Och det spelar inte så stor roll egentligen, trots det jag sa tidigare, om en moderat går till en sverigedemokrat eller vice versa. Utan det viktiga är ju att det går, för vår del då, att det går väljare från det rödgröna blocket till det blågula blocket.
Ja. Från det rödgröna blocket till Sverigedemokraterna.
Ja, jo,
ja, just det. För största möjliga. Mm.
Det är inte fair play, rent spel på något sätt, för att Centerpartiet, de var ju alltså för 4 år sedan, 1 år innan förra valet, då var ju de ett klockrent alliansparti, borgerligt parti. Nu helt plötsligt ingår de i det rödgröna regeringsunderlaget. Ja, det är klart, om vår sida tappar 7, 8, 9 eller vad det blir procent bara så där på några år, det blir jättesvårt att hämta igen. Men det vi har pratat om tidigare, eller i onsdags då, det var ju hur svårt de har. Alltså de är väldigt, väldigt oense på den sidan. Extremt oense.
Regeringsunderlaget.
Ja, Vänsterpartiet och Centerpartiet ska i någon bemärkelse komma överens.
Mm.
På högersidan så finns det ju en bra mycket större samsyn. Man kanske samlar 40-45%, till och med mer av väljarbasen, som man är mer eller mindre helt överens.
Ja, nu du ser ju en del utspel från Lars Adaktusson, alltså även inom Kristdemokraterna, som håller på att larva sig om att man ska inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Det är inte riktigt så.
Nej, men jag pratar mer eller mindre överens. Ja. Jag tror att Moderaterna till exempel i migrationsfrågan, då har de sagt någonting, ja, men vi kan sätta ett tak på några tusen. Mm. Alltså det är inte så att de vill ha en migration på liksom 50 000 per år. De vill inte det. Jag tror inte Kristdemokraterna heller vill ha det.
Nej, det är mer. Men du har rätt. Om man tittar på dels TV4 publicerade i förra helgen då, en sammanvägning av opinionsinstitut som Göteborgs universitet gjort åt dem. Och där hade ju då de nuvarande regeringsunderlaget 182 mandat. Eftersom Miljöpartiet kom in där i den sammanvägningen. Mm. Och det är 175 som ger majoritet i riksdagen. Medan i den senaste Demoskop nu ska vi se här nu.
Där räknade man med både L och MP, såg jag på sammanräkningen.
Ja, just det, nu kanske var dumt att dra upp den när jag inte har pappret framför mig här nu. Men i alla fall i Demoskop så var det väl 170 mandat för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eller om det var i den här sammanvägningen. Men i alla fall, det ligger inte långt ifrån att man har 175 mandat för de här tre partierna.
Mm. Nej, men
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och det vore ju en välgäring, åtminstone om de hade 180, säg 180 mandat, då kan man strunta i Annie Lööf och alla andra säger, utan då är det vad de tre partierna kommer överens om som gäller. Och det vore ju en oerhörd förändring.
Vi måste börja avrunda lite igen.
Ja, just det, du var tvungen att dra.
Jaha. Ja.
Nej, men det är rimligt.
Hade du någon sista slut?
Nej, jag hade massa. Jag tror vi skulle prata igenom alla partier. Jag skriver under på Dicks analyser. Det kommer vara väldigt skakigt, väldigt stormigt, väldigt mycket upp och ner, väldigt mycket fram och tillbaka, vilket block har majoritet och hur ska man räkna? Ska man räkna med att MP och L åker ut eller inte och så vidare och så vidare. Men vi får väl hoppas att båda gör det.
Mm. Ja, då är saken nästan klar, skulle jag tro. Det är min analys. I alla fall.
Om inte alla går till Centern.
Ja, om alla liberalväljare går till Centern. Jag tror inte det. Det lilla skvall som är kvar är nog hyfsat borgerliga.
Ja, precis.
Men vi drar en jingle där. Ja, vi ska avrunda som sagt. Men lite kort, väldigt, väldigt kort om kyrkovalet. Vi har inte analyserat det så mycket. Vi pratade om det förra onsdagen lite kort. Mm. Men vi har inte alls gått in på vad Sverigedemokraterna vill och vad de andra partierna vill och sådär. Och det är för att jag, för min del så kan jag säga att jag är ju ganska ointresserad av
det tycker man får. Mm. Men då säger vi så här då. Jag tycker att dels vi la ut en film. Sverigedemokraterna la ut en kampanjfilm inför kyrkovalet. Den är kul och informativ. Framförallt kul. Men det finns ju andra såklart hänvisningar som vi kan lägga upp under det här avsnittet. Så slipper vi grotta ner oss i detaljer här och nu. Men jag vill bara säga att jag är inte heller jätte liksom, engagerad. Jag tycker ändå att är man medlem i Svenska kyrkan, vilket väldigt många av våra lyssnare är, då bör man gå och rösta i det här valet. Det betyder väldigt mycket. Ens röst betyder otroligt mycket.
Eftersom valdeltagandet är så lågt.
Ja, och det står ju väldigt mycket på spel. Vi har en kyrka som liksom går från att värna liksom gamla kulturbyggnader och såklart kristen tradition till att göra helt andra saker. Mm. Vi måste sätta stopp för det. Och jag kan inte nog vädja till lyssnare och tittare att faktiskt gå och rösta.
Jag tror man kan sammanfatta det så här. Sverigedemokraterna vill att Svenska kyrkan ska vara kristen organisation och ha kristna gudstjänster och annat sånt, medan Socialdemokraterna vill göra kyrkan till en underavdelning till Socialdemokratiska partiet. Ja. Det är väl en sammanfattning, tror jag.
Mm. Ska jag säga så här, den kameran. Varenda möjlighet du har att ge etablissemanget en knäpp på näsan ska du ta. Och du har möjlighet att gå och rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Och om Sverigedemokraterna skulle få många röster där så är det en rejäl näsknäpp mot etablissemanget. Förlåt, vänsteretablissemanget ska jag tillägga.
Nu fick vi en jättebra motion.
Gör det. Ja, och den som inte gör det ska hemsökas.
Är du med?
Jag är medlem.
Då får du rösta då.
Nej, jag har inte röstat än.
Det är valdagen, alltså sista dagen att rösta, är nu kommande söndag.
Ja.
Mm. Och man kan rösta, har kunnat rösta sedan den 6 september.
Ja, det är möjligt att jag har röstat när det här programmet sänds.
Ja, det har nog jag också. Mm.
Jag kanske gör det ikväll faktiskt.
Jag är inte medlem så att jag kan inte rösta.
Nej, men gör det. Rösta. Och i övrigt så får vi önska alla en trevlig helg, eller hur?
Ja.
Och tack.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Trevlig helg.
Hej.